Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag ser inte dig.
Nej, men det är någon himla krukväxt här i vägen.
Det börjar. Eller nu ser vi varandra.
Ja, det var den här krukväxten som var i vägen.
Det vet är du, en rätt stor växt.
Dessutom. Vet du hur mycket sådana stora krukväxter jag har hemma?
Nej, vet du hur mycket de kostar?
Nej.
De är svindyra. Att köpa en stor blomma är liksom en förmögenhet.
Vad kostar en sån växt jag har hemma då?
För du har ju en superduper stor aloe vera.
Jag kastade den här om dagen.
Skämtar du?
Vet du vad?
Kostade 900 spänn. Du kastade en blomma för 900 spänn.
Men det var inte så farligt.
Okej. Okay. Men den vi sitter bredvid, den kanske ligger på så här 700-800. Är det inte dyrt? Jag tycker det är superdyrt för en blomma. Det är en växt.
Jo, okej. Okay, men det är bara jag som har konstig förhållande till pengar.
Vad tänker du dig att, vad är rimligt för en växt i dina måttmätt?
Nej, men när jag handlar en blombukett, då hamnar de alltid på 400-500. Och det har jag förstått kanske lite mycket.
Gud, förlåt. Om ni ska se min blick. För en blombukett, alltså så här snittblommor.
Ja.
För 400-500.
Nej, men kanske 350 då.
Jag tror typ att jag brukar handla en... Jag blir ju lite snål där. Det är lite konstigt. Jag brukar ju handla mina på ICA. Då köper jag alltid nejlikor. För de håller sjukt länge. Det är så här 49 spänn. Eller tulpaner för typ 100.
Ja, men det är i och för sig bättre. Men jag går alltid till en sån här blomsterhandel.
Fast det är ju mysigare.
Ja, det är jättemysigt.
Ja, jag skulle nog kunna göra det bara för upplevelsen.
Och sen, jag vill alltid stötta. Så nu, jag brukar alltid gå till Lidingös blomsterhandel. Ja, och jag vill liksom supporta henne de här tuffa tiderna.
Ja, själv supportar man ju då tydligen. ICA Kungsholmstorg. Kanske inte värt att göra i och för sig. Men ja, jag fattar grejen att man vill handla blommor för liksom, för det förhöjer ju verkligen stämningen hemma. Mm. Har ni alltid snittblommor?
Jag har alltid haft det. Alltid. Mm. Och sen har jag just precis som de här stora gröna träden bredvid, och de passade så bra i mitt förra hus, för det var så stort och brunt och vitt.
Mm.
Så att jag behövde liksom få lite färg i det här huset.
Lite natur.
Precis, och nu så står de här jätteblommorna i mitt mycket mindre hus. Så det blir liksom, det är lite som en djungel där hemma.
Men det är de där på övervåningen, eller hur?
Och på undervåningen.
Ja, just det, du har en i vardagsrummet.
Och så
också.
Kaktus har jag också. Inte kaktus, lite omodernt.
Nej, men alltså, så här då. För jag har ju då hoppat på sticklingtåget.
Vad är det?
Jag håller alltså på med mina blommor som om jag vore en liten tant. Så jag håller på och klipper på dem, planterar om dem, ger dem näring, tar sticklingar. Vilket innebär att man tar en bit av blomman som man sätter i vatten, ser till att det får rötter, planterar om med en ny. Så jag har typ inte köpt blommor, utan jag bara går och tar sticklingar från folk vi träffar och gör mina egna. Rasmus håller på att bli galen. Han säger att det liksom, han börjar spåra ur. Det är så här pelargoner överallt. Jag har blivit en tant.
Men nu tar du en pelargonstickling från någon?
Alltså då klipper jag av en bit av pelargonen.
Alltså bladet?
Nej, men man tar en liten bit på ner på en av grenarna liksom. Och så ska man räkna hur många bladpar det är. För man får inte ta för högt upp. Och sen sätter man in det här i vatten. Jag tycker det är väldigt så här Instagram-vänligt, du vet, att ha lite...
Det är det de här ekollonvaserna.
Ja, exakt. De brukar jag lägga in massa sticklingar i. Sen har jag till och med gjort en helt crazy sak. Att jag har korsbefruktat två olika pelargoner. Så försökt få dem att växa ihop så att de blir en ny typ.
Vad hade Linné sagt om det?
Han hade blivit stolt. Okej. Okay. Hur mår du?
Nej, men det är så stor skillnad från förra veckan. För jag förra veckan så kom jag in här med världens sexist.
Jag älskar när man har mammor så mycket bättre att man inte vet hur man säger existentiell ångest.
Existentiell ångest. För det var liksom det som ekade i mitt huvud hela förra veckan. Och så kom jag hit och så pratade vi om det här.
Mm.
Och det var som att det avsnittet var som min så här terapisession tillsammans.
Mm.
Så från har gått, eller från har gått från att gå härifrån och tänka så här, eller komma hit förra gången och tänka så här, men varför ska jag gå upp varje morgon? Vad är syftet med det? Ska jag bara leva det hamsterhjulet och sen dör man?
Mm.
Men efter vårt samtal, då gick jag hem och tänkte, vad då meningen med livet? Det är ju att få gå upp varje morgon, få träffa mina barn, få ta en promenad, få mysa, kolla på The Crown. Och bara, att bara få vara i livet.
Mm.
Och jag kände en glädje och en annan inställning till att livet är ju faktiskt väldigt bra och mysigt.
Mm.
Och jag vet inte vad jag ska göra framöver i min karriär, men det gör ingenting för att det kommer att lösa sig. Och det är så häftigt att från ingenstans lyckas vända inställning. Och det bara gick så där efter vårt samtal.
Ja, men det var så coolt, för att när vi pratade om det så såg jag verkligen alltså så här hur du tog emot det. Du vet ibland när man träffar människor, man säger saker som man märker så här landar i dem.
Ja.
Och det gjorde verkligen det. Och jag tror att det var ingenting som så här, jag visste, eller du, utan det var mer någon så här resonerandet kring som ibland så här kan ge en lite klarhet. Men det är häftigt att du också säger att så här, när du vaknar upp kan du ändå känna att det finns en mening. Och också det här att du typ ger dig själv tid att hitta på vad du vill göra härnäst.
Mm.
Känner du stressad för det nu?
Det här med vad jag ska göra? Nej, för det var ju det. Alltså, jag har ju verkligen haft en livskris här ett tag, ända från att innan jag fyllde 30.
Den är säkert inte heller över.
Alltså, nej, den är fast mer på. Och så ja, men så pratar man alltid om att så här, du pratar ju ofta som det, att man bara kan så här, ändra inställning.
Ja, ja.
Och så har jag varit tidigare i mitt liv. Men när man mår så där halvbra och lite vilsen, då är det himla svårt att bara vända inställning från ingenstans. Men nu så vände inställningen nästan av, vad säger man, tidsnog. Alltså tidsnog så vändes inställningen av sig själv.
Men typ lite som att säga, allt som du har varit med om sen egentligen när du hade din peak till din totala djupdykning kanske har lett fram till att det har fått vända nu.
Mm. Men det märkliga är att när saker och ting vänder och att livet känns ljusare, oftast är det ingenting riktigt som har hänt. Utan oftast är det bara någonting psykiskt som har liksom vänt i huvudet och sen plötsligt så känns allting lätt. Och jag försöker sätta fingret på varför efter vårt samtal så kändes det som att jag gick ut och glaset var halvfullt istället.
Det där är ju väldigt fint, just din beskrivning. Du vet att du just beskrev mindfulness. Alltså, du beskrev just funktionen av hur vi ser på saker. Så när du sa att det är ingenting verkligt som har förändrats. För det är ju exakt samma person som gick upp på morgonen med samma liksom, förutsättningar och allting. Det är bara det här perspektivbytet som du gjorde. Och det är det som är så häftigt när man också, om man kan börja förstå det och ta med det ut i livet, så här att det är liksom hur vi väljer att ta saker till oss är ju det vi kan ansvara för och det vi kan förstå. Så när man typ blir utskälld på jobbet eller av sin partner eller man upplever stress och ångest, så är det ju en intern process liksom att få ändra det mycket mer än en extern. När man förstår att det inte är så här hot som är mer än inuti. Men det är läskigt, för jag tror att de flesta, och jag, alltså jag själv, blir lurad varje gång.
Mm.
När jag känner den där oron och stressen som kommer, då blir jag ändå så här, tror verkligen, hela kroppen signalerar ju så här fight or flight. Så superstress och man tror att man har gjort fel, och egentligen är det ju bara några tankar bort från att tänka att okej, men typ jag förlåter mig själv eller så här, det är okej. Det blev ett fel, eller det är inte hela världen, det är ingen fara. Eller
det är så märkligt
glaset är halvfullt.
Det är så märkligt hur man kan pendla mellan känslor så snabbt. Att man känner sig glad och trygg.
Mm.
Och sen så kommer den här oron och att allting bara känns.
Men vi pratar ju ofta om den där paralyserande känslan som oron kan ge.
Mm. Och svartsjuken kan ge. Man blir helt liksom...
Ja, det är som att bara slår slint. Mm. Ja. Kvävet.
Mm.
Den där elefanten på bröstkorgen.
Och den kan komma så snabbt. Men precis, och när man mår dåligt så kan man verkligen bli så paralyserad med ångest.
Jag är mycket mer neggo idag. Alltså, jag har ju varit hela veckan. Du är ju som en stund och frågar siffror. Jag har typ knappt svarat.
Men du har inte svarat på mina siffror.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Och jag har haft ont i huvudet flera dagar. Och jag känner typ lite mer som du gjorde förra veckan. Jag är mycket mer så här, glaset är inte fullt.
Hur kommer det sig då?
Jag vet inte. Jag undrar om jag... Du sa det exakt innan vi slog på micken här. Du sa så här, men du kanske bara är trött. Och jag känner mig lite negativ. Och jag har varit gråtig, liten skvätt av en individ. Jag kände det första gången på länge. När jag la mig i måndags. Så kände jag att jag var väldigt så här, inte tillfreds.
På vilket sätt?
Det påverkade till och med min sömn. Jag brukar skryta med att jag aldrig blir påverkad i sömnen. Men jag kände så här... När jag la mig att jag verkligen så här, kunde inte riktigt få ro. Alltså hög puls, oro i hela kroppen. Och vet inte riktigt, det känns bara som att... det är lite så här många grejer som händer på en gång. Och jag brukar normalt triggas av det och bli så här riktig inuti mig själv. Queen of fucking everything, brukar jag skoja om att jag är.
När mycket saker händer samtidigt.
Ja, då brukar jag kunna äga den situationen och känna mig stark. Men sen är det ju typ en grej för mycket och då är det som att hela slottet rasar och man ligger på bottenvåningen och gråter.
Är det där nu?
Ja, eller jag var det nog tidigare i veckan. Idag är det torsdag när vi spelar in. Så idag känner jag mig lite bättre. Men jag känner mig nästan som bakfull för att jag har haft så mycket oro i min kropp nu den här veckan. Och... Jag känner också typ att jag säger ifrågasätter väldigt så här basala grejer.
Berätta.
Ja, men typ så här. För jag har en väldigt tydlig rutin på min vecka. Hur det ser ut. Hur min vecka ser ut. Den är extremt fast. Men jag känner ännu så här. Ska jag göra som jag gör?
Du är där jag var förra veckan.
Ja. Och jag tror att det är också så här. Normalt att man får gå lite så här fram och tillbaka i klarhet och oklarhet. Men det som jag tror att jag känner mig väldigt påverkad av att det är så jävla mörkt.
Ja, jag håller med. Det är som en klaustrofobi.
Ja, och jag hatar människor som säger så här, åh, det är så mörkt, det är så deppigt. För det är lite så här, det är mörkt varje år. Och det är mörkt flera månader. Ska vi gnälla om det varje år? Och nu sitter jag här.
Ja, fast jag gnäller om det.
Ja, men du... För du brukade ju förut åka iväg liksom till solen på sommaren eller på vintern. Blir man gladare då?
Ja, men det blir man ju. Får lite D-vitamin. Nej, men jag, alltså, okay, så här, jag är inte så väderkänslig. Det gör ingenting om det är grått och regn och sådär.
Men idag har solen typ inte ens
Nej, jag vet.
Upp.
Och det är det som och det gör mig... Men det är så här klaustrofobisk känsla när det liksom aldrig blir ljust. Men det är bara några veckor kvar tills det faktiskt ljusnar.
Ja, det är väl den 22 ljusnaren och sådär.
Mm.
Winter solstice.
Jag tycker ändå, jag sitter ju och skriver på boken och det är mycket lättare att koncentrera sig när det ändå är sådär tända ljus, mörkret, äta pepparkakor och väder.
Men jag gillar också mys, alltså myset.
Jag skrev om en sak i bloggen idag.
Vad skrev du om?
Jag skrev om en text kring hur jag ändrat mina värderingar under de senaste åren.
Ja, alltså nu, jag vill bara flika in. För jag tänker så här att många undrar, och jag vet att många har frågat oss om det tidigare. Hur det kommer sig att man kan... De upplever att vi ändrar oss mycket. Vad har vi för kommentar på det?
Nej, men om förutsättningen ändras, då ändras ju också hur man hanterar saker eller svaret.
Ja, det är ditt svar. Mitt svar är ju väldigt likt ditt svar. Att jag tror att vi upplevs som att vi ändrar mående fram och tillbaka mycket. För vi också pratar om vårt mående hela tiden. Att så här, en dag kan vara solsken och en dag kan vara mörker. Det är fullkomligt normalt. Det kan skifta flera gånger på en dag. Ja, förlåt. Tillbaka till ditt mående och dina värderingar.
Nej, men jag har ju varit det här med att man sätter sig själv i en... I en så här är jag, en etikett.
Ja.
Så. Och jag är ganska duktig på att säga så här är jag som person. Och jag har alltid beskrivit mig själv som en, liksom, en entreprenör, en driven kvinna, en karriärskvinna. Och varit liksom väldigt stolt över att få gå runt i den här etiketten. Och jag har alltid tänkt så här att karriären kommer före allt. Alltså före...
Du har ju lite också gått ut med det. Att det är rimligt.
Ja, jag har alltid sagt att karriären går före allt. Det går före min familj, det går före vänner, alltihopa. Och då har jag alltid tänkt så här att ja, men karriären går före allt, före mina barn, för att det i slutändan ger det mina barn ett bättre liv.
Mm.
Kanske rent ekonomiskt, bättre, liksom, tryggare miljö, alltihopa.
Mm.
Men under det året då, som har varit lite sådär, då har jag ändrat de här värderingarna helt till att det viktigaste av allt är sina barn och familj och de nära och kära.
Mm.
Och resten i livet blir bara bonus.
Mm.
Och det låter enkelt, men det är en hel... Precis som att min inställning har blivit till att jag är glad inför framtiden, så har det här också ändrats i min värdering, att barnen kommer först. Och det här låter så hemskt att säga som mig som mamma, att komma på det här när jag är 30 år och Gillis är 7.
Men inte det lite... Jag blir snarare lite lättad att du säger det här och att du kan komma på det när Gillis är 7. Tack och lov att du kommer på det när Gillis är 7 och inte 14.
Mm.
Och jag tror inte att... Jag tror att det är ju extremt så här skamligt. Förstår du vad jag menar? Missförstå mig rätt. Att ha de här kvinnor och män som känner som du beskriver, att det är viktigt med karriären och att det går först. De blir väl säkert också rätt lättade att höra att det går både att skifta, men också att det är andra som känner så under perioder av livet.
Jo, men det är svårt för mig. Alltså nu, det känns som att jag har ändrat hela min personlighet. Men det har jag, det har väl också varit det som varit syftet med det här året. Och det är ju verkligen så att jag har verkligen tänkt att det är okej med nannies. Det är okej att sticka iväg på kvällen och ta barnvakt och resa iväg. Och liksom, jag kommer ihåg att jag stack till Australien nästan 4 veckor för att jag skulle jobba där. Och alltid gjort så. Och alltid tänkt just så här, men karriären går före, jag måste fixa det här. Då kommer jag ha pengar, det blir en helt annan miljö för barnen. Och liksom tröstat mig själv i det.
Mm.
Och sagt att de minns ju ändå ingenting.
Har du haft dåligt samvete?
Ja, och det är det jag insett. Jag är inte så där ledsen dåligt samvete, utan mer att jag biter ihop och bara... Okej, det här var den fasen, nu har jag förstått, jag är äldre. Och insett att det här barnen kommer först. Och jag tror det var när jag började grubbla på det här med meningen med livet. Mm.
När du bröt ner det.
Exakt. Och när jag bröt ner det så inser jag att nej, men barnen är det som jag lever för.
Men hade du dåligt samvete under perioden när du kände att det här var viktigast?
Nej, inte alls.
Nej, och kunde du då... För jag tänker så här, då måste det här, det dina val känns självklara. Kunde du fundera på typ till exempel varför jag... kunde ibland ha svårare att lämna. Om vi skulle på en weekend. Och jag kunde vara så, nej, men jag måste vara hemma. Kunde du tänka då så här, gud, varför gör de så?
Nej, jag tänkte nog snarare att du är en bättre mamma än vad jag är. Och att det är okej. För jag är bra på annat.
Ja, vad intressant. Det är ändå ett väldigt intressant sätt att se på det. Alltså så här från sig själv.
Jo, men jag har alltid tänkt när jag ser... Eller kolla på Instagram eller så där, läser andras bloggar, att de verkar vara så superföräldrar.
Mm.
Nu vet man inte om det är sant, men om jag utgår från att de är det, så supermoms med... Och då har jag alltid tänkt så här, att men jag är ingen supermom, utan jag försöker hantera livet på olika sätt, med olika tårtbitar samtidigt och jonglera med allt. Och då är inte jag världens bästa mamma, och det är fine, jag behöver inte vara det. Det räcker att de har liksom...
Mm.
Att de har mig som älskar dem, men att jag kanske inte är där jämt. Men det är också det här jag har ändrat.
Jag tycker inte att det ena behöver utsluta det andra. Förstår jag menar? Jag är glad att du säger det du säger nu. Men med ditt resonemang innan så har ju du uppenbarligen liksom ändå känt att du behövde göra... Du hade, dina värderingar då var ju att på något sätt boa in så att barnen fick en trygg framtid. Du har ju aldrig känt så här, jag har barnen, skiter i dem. Du har ju aldrig, alltså, vi drar ju det till en extrem, men det känns ju väldigt fint att när man skalar av allting, att det man landar i är att det är familjen, alltså barnen och närvaro på liksom sitt sätt med barnen som är det viktigaste. Mm. Jag blev så himla glad, igår smsade vi och då skrev du så här: nej, vi hörs sen, nu sitter jag och ritar med S.
Mm.
Och jag blev så här: okej. Okay. Och då skulle jag faktiskt exakt sätta mig och läsa med Linn. Och då mös jag lite i att vi hängde med våra barn.
Ja, och ett exempel på det här med att barnen inte har nannies hela tiden. Det är att just att Gillis kommer till mig nu och säger att mamma, det här var en av de bästa dagarna i mitt liv. Nej, men, jag bara, varför det? Jo, men för att vi pyntar granen och det är så här mysigt, mamma. Det är mysigt här hemma. Mm. Och så att han uppskattar verkligen den egna tiden med mig. Och det är så jäkla klyschigt, men det är verkligen familjen kommer först. Men jag har inte fattat det. Och det innebär också att jag har... Det kanske också därför jag inte har så nära relation med min egen familj. För att jag också alltid valt karriären annat. Och annat framför. Mm. Och då har jag inte prioriterat att...
Men hur var det så för dig när du var liten? Valde dina föräldrar annat?
Ja, de valde ju bort mig.
Ja.
Och det är väl därför jag har valt bort dem.
Ja.
Att det blir som en slags arvs... Att man ärver det.
Ja.
Och det här har ju påverkat att jag har valt bort... varenda relation jag haft i mitt liv bara för min karriärs skull. Och då innebär det alltså att jag har velat lägga så mycket tid på min karriär under mitt liv och vilja satsa så högt att så fort att någon har krävt mycket av min tid eller vill
du ta bort dem.
Ja, eller liksom vilja begränsa mig eller ta en åsikt om hur mycket jag jobbar. Då är det liksom, hej då.
Ja, och det, jag kan ju känna, alltså, bara om man pratar om våran relation så har ju det varit lite av ett kriterium för vår relation initialt. Att det liksom gick när det fanns tid. Men vi har alltid haft en... Eftersom vi fick varandra när vi hade barnen. Och du ändå hade mer tid hemma. Så hade ju vi rätt mycket tid att bygga vår relation på. Och sen så har jag personligen uppskattar relationer som är luftiga. Alltså där det finns rörelsefrihet. För det och du och jag har ju alltid verkligen känt... av varandra och stöttat med och motgång. Så jag känner bara att det har varit lugnt. Men jag kan förstå vad jag menar. För jag minns här förra sommaren typ. Att när det var, eller förra våren. När det var mycket liksom.
Ja.
Alltså det var mycket då. Då fanns det luckor på liksom.
Halvtimme.
Max. Kanske en gång i veckan. Och då hann vi inte ens ses då.
Nej. Och det är väl det som jag vill... ta upp till alla er karriärskvinnor där ute som springer så snabbt just nu för att man ska nå alltihopa.
Mm.
Att det är okej att springa snabbt och liksom vilja drömma och ha sina mål. Men efter ett tag när man har dragit förbi alla så blir det väldigt ensamt.
Mm.
Så att mitt råd är att spring framåt i din karriär men behåll dina relationer samtidigt.
Men hur är det då? Förlåt, nu kommer vi direkt in på så här. Det här är ju livspusslet igen. Nu livspusslar vi kring karriär och relationer och familj. Hur fan gör man det då? För det är så här, hade du vetat det, då hade väl du gjort det?
Nej, men i mitt fall till exempel då, istället för att sitta och jobba sent och prioritera varenda jäkla jobbkväll hemma, så våga ta den här tjejmiddagen ute en torsdagskväll. För det är sånt jag aldrig hade prioriterat innan. Och dels så här, fast jag kanske hade velat det så hade jag inte orkat det.
Nej.
För då hade jag jobbat så mycket så att jag hade inte orkat gå på den tjejmiddagen.
Mm.
Så då måste man tänka att jag kanske inte ska jobba lika mycket de här kvällarna för att sen prioritera och orka den här tjejmiddagen.
Mm.
Och likadant att inte glömma den här mysdejtkvällen med sin man eller kanske då träffa sin syster på en promenad eller göra olika saker med sina nära och kära och verkligen ta sig tid att göra det. Och inte bara göra det fysiskt utan också våga vara där mentalt.
Ja.
För det har också varit med som min grej att jag kunde umgås med människor i mitt liv men jag har bara velat jobba och väntat på att klockan ska liksom när kan jag gå från den här middagen för att jag vill göra det här istället.
Ja, för gud, det minns jag också. Så har det ju faktiskt varit.
Ja, du ser alltså, att jag vill
nej,
gå.
Nej, men alltså ja, och det är så roligt. Bara, ja, nu ska vi äta middag. Då ses vi här vid 6:30. Jättebra. Och vi, liksom vid 8 var vi klara.
Mm.
Då var det, hej då, nu ska jag hem och jobba.
Mm. Ja. Och då kände jag mig så effektiv.
Det bästa var att då kände du att då hade du maxat för att både få ut relation och jobb.
Ja, och då har jag jobbat från hämtat barn, jobbat till vid 4:30.
Ja.
gått hem, fixat middag med dem. Jag har haft en nanny som har tagit hand om någon från 6:30 så att nanny skulle natta. Iväg på tjejmiddag, kommer hem 9:30, sätter mig och jobbar till 12. Då kände jag så här, det här är winning. Det här är en perfekt dag i mitt liv.
Jag har fått allt.
Och det här är inte så man löser familjepusslet. Det är inte så, utan man måste våga dra ner på tempot på alla håll.
Men då har jag en inspirationslösning. För jag jobbar också väldigt mycket just nu. Och det är rätt nytt. Eller jag har alltid jobbat mycket till och från. Men det är rätt nytt för mig att jobba för mig själv. Och då blir man ju väldigt peppad liksom. När man inser att alla timmar jag lägger ner är också tid som jag faktiskt kan få tillbaka till mig själv. Och det snurrar runt och runt och runt.
Det är beroendeframkallande.
Jo, tack, det har jag redan märkt. Och det är ju då blivit mitt problem. Kanske också därför jag känner mig lite trött just nu. Men det jag började med då. Det här är alltså inte en jättelång vana. Utan kanske sedan 2 veckor. Är att jag har en ny take på kvällar.
Berätta.
Mm. Så i min värld så finns det egentligen bara 4 kvällar. Och de kvällarna är måndag, tisdag, onsdag och torsdag. För fredag, lördag, söndag räknar jag bort dem liksom. Mm. Så då har jag valt att en av de här 4 kvällarna blir, alltså 25%, blir en icke-arbetskväll.
Mm.
Jag får göra lite vad jag vill de andra kvällarna. Och då får jag jobba lite och du vet, familjepussla. Men den här ena kvällen, den måste jag vara ledig på. Och det har varit väldigt bra för mig. För
då... många som lyssnar kommer att tycka att det är lite. Det är lite tid och en kväll i veckan som man inte jobbar.
Jaha. Men då får ni tänka så här då, att jag tycker det är svinkul. Och att mycket av det jobb jag gör de andra kvällarna blir jag ju väldigt glad och motiverad av. Och så här inspirerad av. Det är mer att jag försöker aktivt liksom tokpausa en kväll.
Mm.
Är det lite?
Att jobba varje dag och sen så... Varje kväll så ska man sätta sig och jobba. Alltså jag har ju gjort allt det där.
Ja.
Men jag tror, så länge man är liksom ledig på helgen...
Ja, men på helgen är jag ju ledig. Och sen är jag ju ledig då fredag kväll också. Så det blir ju en kväll och fredag och lördag kväll definitivt. Så det är 3 av 7. Och sen så håller jag ju jag håller 2 klasser på 2 av de andra kvällarna. Men sen har jag ju lite så här... Jag försöker också typ ta kanske lite längre lunch. Och lite lugnare morgnar.
För det många gör att man spurtar måndag, fredag.
Ja.
Och sen så ska man ha en familjemys liksom helgen. Men då är man så trött... Så att man vill hellre bara ligga på soffan och typ titta på sin telefon eller kolla på en serie.
Att umgås med barnen.
Man orkar inte det. Nej.
Men då har jag börjat med att köra 5 timmar så här, telefonfria lördagar.
Mm.
Så jag lägger bort telefonen på förmiddagen och så tar jag tillbaka den typ vid 3-4.
Jättebra. Någonting som jag har gått och tänkt mycket på är Aristoteles och den gyllene mellanvägen.
Det passar så bra in idag. Berätta. Mm. Vad har du tänkt där?
Nej, men det handlar mycket
hur
om just,
hittar man den?
Nej, men det handlar just mycket om sträva mot lycka. Och att går man den gyllene liksom medelvägen så är det lättare att hitta en lycka än att man alltid, i det här fallet då, att man speedar på, man jobbar jättemycket, allting ska gå fort, man ska trycka in saker i livet. Eller att andra hållet att man inte har någonting att göra, att man inte har något sammanhang.
Ja.
Så det viktigaste är att hitta den här mellanvägen. Alltså för var och en. Alltså vad är mellanvägen för mig?
Ja, och där tror jag... Alltså jag vill bara sidospåra tillbaka till det här med att du sa att det är nog lite mycket. Jag jobbar ju med att pausa. Så att jag pausar ju faktiskt rätt mycket under dagarna också. Alltså vi sitter ju liksom och mediterar och håller klasser. Det är jobb, men det är också paus. Men det här, jag tycker det är så jäkla svårt att hitta mellanvägen. För att... När man är som både du och jag är, alltså väldigt passionerat, alltså driven, prestationsdriven på ett sätt, absolut. Men också viljedriven.
Men man vill prestera, man tycker det är kul.
Ja, men vi vill ju göra det vi gillar. Mm. Och vi gör ju förhoppningsvis, har gjort mycket det vi gillar. Då är det ännu svårare att hitta...
Balansen.
Ja.
Min gyllene medelväg är just att göra allt jag vill göra, men göra det mer långsamt. Att inte gå upp i 100 och maxa och trycka in massa träning, massa barn, massa bolag, massa kvällar med Paul, utan helt enkelt bara sakta ner alltihopa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Att hitta den mellanvägen.
Eller hur ska man orka komma tillbaka till att hitta det?
Därför att det finns så här är det. Om man vet att den mellanvägen gör en lyckligare.
Ja.
Då vill man ta sig tillbaka till en position.
Ja, då är man motiverad dit.
Ja. Ja, man blir motiverad av att hamna i en position där man är glad.
Mm.
Och för mig, eller för oss människor som har väldigt mycket energi.
Mm.
Då har jag lärt mig att det tryggaste, bästa livet man kan leva är ett liv som är liksom på en fyra.
Mm.
Där det är lite tråkigt. Där det är lite, liksom, lite mer balanserat. Det är tråkigt, det är balanserat. Det är, vad säger man, harmoniskt.
Ja.
Kan man ligga där hela tiden så blir man lyckligare än att man är uppe och pikar hela tiden som både du och jag är.
Mm. Där kommer ju svenskans lagom in i bilden.
Det är ju exakt, och det är det som är, man ska ju vara lagom. Har jag mig själv säga nu, fy fan.
Fy fan vad tråkigt.
Nej men jag har blivit en sån person.
Panik.
Jag har blivit en lagom person för att jag tror att jag mår bäst när saker
är det här lagom. En fas?
Ja, det här är min harmoniska fas.
Vad fint.
Mm.
Välkommen till den.
Ja, tack. Det var länge sedan jag var här.
Ja, jag tror aldrig att du varit här förut. Jo, det har du. Kanske typ när du var gravid med Gillis. Oh, gud, när du var gravid med Sally, då var du sjukt trevlig.
På riktigt eller var det ironiskt?
Nej, du var en jättemysig person då.
Mm. Jag blir väldigt mysig när jag är gravid.
Du är sjukt, så här, du blir som ett hem.
Mm.
Ja. ett julpyntat hem som blir du när du är gravid.
Mys. Och jag saknade att vara gravid.
Ja, du var så fin.
Jag har en sån stark biologisk klocka som tickar.
Har du det?
Ja, jag känner liksom den i kroppen.
Gud, jag är så himla. Det är så många som har frågat mig på senaste tiden. Ska inte ni skaffa ett tredje barn? Jag är så inte där.
Du känner liksom inte det i kroppen?
Nej, gud, nej. Nej, gud, nej. Jag känner nej.
Alltså, det var jättetydligt.
Du hör, jag får inte som Tourette's. Så här, nej. Nej. Och för bara typ 2-3 år sedan, då hade jag varit så här, ja.
Mm, för vi pratade om att vi skulle ha tredje barn.
Ja, vi pratade om det.
Mm.
Nej, gud, nej, säger jag. Varför känner du en så stark biologisk klocka?
Nej, men jag vet, det är, liksom,
är det för att du har en partner?
Men det handlar också om, ja, men det är klart att jag har med Paul att göra för att man älskar någon, då vill man föröka sig med den personen.
Föröka sig?
Men det,
laboratorieråtta.
Ja. Gud vad romantiskt. Ja, nej, men det handlar, jag känner på riktigt en fysisk, att det är liksom tickar inombords, att min kropp skriker efter en bebis.
Men det är lite som, det känns som att den här vändningen som du pratar om, alltså det här hemmavarandet, har gjort dig skengravid.
Ja.
Du är skengravid just nu.
Det märks på mängden choklad jag äter.
Ja, och det här lagom myset. Okej, okay. Vi fick faktiskt en jätteintressant fråga. Mm. Och det var så här, två frågor i en. Beskriv dig själv, din personlighet som barn. Och gillade du sport och i så fall vilken?
Det är en speciell fråga.
Ja.
Du får börja.
Okej. Min personlighet som barn var ju, jag var ju liksom lite mobbad från det att jag började när jag var 6 år gammal, alltså 6-årsverksamheten, till 9:an och sen lite lätt under gymnasiet.
Så jag var så länge?
Ja, alltså så här subtilt mobbad. Eller när jag var liten, typ 7 år, då blev jag ju så här instängd i toaletten och så.
Nej.
Sånt. Och du vet, klassisk mobbing. Men jag skulle beskriva mig som så här relativt glatt, nyfiket barn och den här och lite ängslig.
Det är precis vad det är idag.
Fan.
Mm.
Ja. Och angående sport så var jag ju då en person som snubblade på mina egna fötter. Mina föräldrar fick ju så här av läkarna. De sa att hon har lite nedsatt balans. Så det skulle vara bra om hon kunde gå på ojämn mark.
Just det, var då dina föräldrar köpte en anställning.
Ja, exakt. Så jag fick så öva gå på sten, typ. Och grus. Och ut, eller inte grus, sten. Och ut i skogen. Och sen provade jag ju så mycket sporter. För jag hittade ju ingen. Jag minns att jag gjorde självmål på basketen. Och vart sjukt nöjd. För att jag gjorde mål. Men sen var det ju liksom på vår korg. Och så höll jag på med badminton och typ karate. Alltså jag provade så mycket saker. Inte fastna för någonting. Och sen fick jag ju, när man fick mens. Så hade jag ju typ mens varenda gympa i hela...
Perfekt.
Forever. Nej, inte bra på sport. Vald sist. Du då?
Ja, men jag var ju så egen som barn.
Beskriv din personlighet som barn.
Nej, men också väldigt glad.
Ja.
Men sen var jag gick liksom hade min egen värld hela tiden. Jag var så nöjd i den. Det var, jag gick i skolan och sen jag var väl inte jättepopulär direkt. Min mobbning började när jag flyttade in till stan.
Mm.
Då var jag 12. Och det var för att det blev en klasskrock mellan att bo kommer från Järfälla in till Vasastan där det var väldigt snobbig skola.
Mm. Hur berätta om den? Var det typ som att du var så här förortskidden eller blev du överdrivet snobbig? Bara att du flyttade in, eller vad hände?
Nej, men jag kom i fel kläder. Det började redan så. Jag hade
mobbat för dina kläder. Alltså verkligen så är klassisk mobbning där också.
Nej, men för att jag såg helt fel ut.
Mm.
Jag kom i... Alltså, det var inte Järfälla kläder. Det har inte med det att göra.
Utan det var bara inte märkeskläder, typ.
Ja, det var min egen klädstil. Och jag hade bara manchester på mig.
Gulliga lilla unge. Mm. Ska inte försöka leta fram någon barnbilder på oss och publicera dem?
Jo, men jag ville bara ha manchester för att jag tyckte det var skönt mot min
hud. Vad hade du i manchester liksom? Klänningar och jeans och skjorta?
Ja, men kjol eller? Och liksom mycket så här blå manchesterbyxor, manchesterskjorta, manchesterväska. Och,
manchesterväska?
Ja, och
det är ändå pricken över lite.
Och där hade jag pins på mig där det stod ja till EMU.
Okay.
Så att jag var väldigt engagerad som 13-åring i om vi skulle ha euro eller inte.
Jag förstår.
Så att jag var lite egen av mig.
Ja, fint.
Ja, så att nej men den här att det är ganska det som räddade mig som med den här klasskrocken som barn. Det var just att pappa sa alltid så här att men Isabella om man är entreprenör, då kan man vara i vilka miljöer som helst. Man är välkommen i både arbetarklassen och i överklassen för att du driver ditt eget och kan vara stolt över det.
Mm.
Så det var det som
Simon satte det sig i dig.
Det satte sig i mig och det var också det som jag gjorde att jag i och med att min pappa är entreprenör så var det lättare att gå till skolan för att det kändes lite grann som att nej, men det spelar ingen roll.
Fast för vi får vara här.
Vi liksom. Får vara här för att han är entreprenör.
Mm.
Men på tal om sporter då. Så...
Men vänta, så du var glad och egen?
Ja, jag hade inte så mycket kompisar men det gjorde liksom ingenting. Jag gick alltid hem efter skolan i mellanstadiet och gjorde toasts.
Vad hade du på dina toasts?
Med smör, ost, skink och massa aromat.
Ja. Ah.
Sådana här krydda.
Ah.
Och sen så satt jag och tittade på huset fullt. Varje dag helt ensam. Gick liksom, hade inga kompisar att vara med.
Nej, men
det gör ingenting. Jag hade
kunnat hänga redan då. Jag hade inte heller så många.
Nej. Men jag var supernöjd att sitta med mina toasts. Så det var gick ingen nöd på mig.
Nej.
Gällande sporter så... Jag har aldrig gillat sport överhuvudtaget. Jag är en osportig människa.
Det bästa var, jag måste säga det spåra, vi ska tillbaka till din sportighet. När du och jag åkte till Alperna.
Just det!
Och jag, du har ju tjatat så jävla mycket om skidåkning. Och jag vet att du var tillsammans med Nils. Och Nils är ju fantastisk. Och han jobbade ju på Fjällräven. Och då, på något sätt så har jag fått för mig att du minst kan åka skidor.
Men jag kan ju åka skidor.
Okej. Du har ju pratat som om du liksom kan åka skidor.
Ja, men jag kan ju åka skidor.
Okej. Och då hade vi i alla fall hotellet. Och de hjälpte oss på med pjäxorna. Det är bra, för jag hatar att sätta på pjäxor själv. Och sen så åkte vi upp. Men det bästa var att du och jag åkte ju upp. Och sen åkte vi bara ner typ en gång. Och så åkte vi upp igen. Och sen åkte vi in och drack vin och käkade pasta. Och sen tog du liften ner.
Mm.
Och jag åkte ner. Ja. Så du är inte jättesportig, men jag uppskattar att du verkligen gillar
att... Ja, men jag tycker om att vara i liksom lite sportiga miljöer.
Ja,
som skidåkningsmiljö.
Jag är inte heller...
Kommer du ihåg hur mina läsare blev arga över att vi bodde på ett hotell där de spände fast våra pjäxor på oss själva?
Jag vet, men det är så... Och det är så konstigt, för jag uppskattade verkligen det. Verkligen. Jag brukar tvinga Rasmus annars att så här, dra upp pjäxan.
Mm.
Det är ont.
Men så skidor åkte lite när jag var barn. Och sen så tränade jag jiu-jitsu. Så det var väl egentligen det.
Jaha.
Mm.
Och på gympan då, hade du också mens? Blev du vald sist?
Nej, jag gick aldrig dit bara.
Okej.
Okay. Så att jag skolkade jättemycket. Så att jag,
skolkade du?
Hur mycket som helst. Det här var jag i högstadiet. Jag var ju
precis aldrig i skolan. Vad gjorde du när du skolkade?
Nej, men jag var ju på Moderaternas ungdomsförbund. Och hängde där. Eller så var jag på stadsbiblioteket. Mm. Och sen, men jag vet inte, jag satt hemma och bloggade.
Mm.
Hängde med någon pojkvän där, Marcel, när jag gick i nian.
Mm.
Så det finns alltid grejer att göra istället för skolan. Men jag vet inte, jag har aldrig trivts bland folk och tryckas ihop i ett rum. Så ska man lära sig någonting gemensamt, så har man lärare som ska bestämma allt.
Hade du dina föräldrar som, eller liksom din pappa, var det någon som tvingade dig att plugga?
Nej.
För jag blev ju alltså drillad. Okay? Vi spenderade ju söndagarna för att läsa före. Inför kommande vecka. Så jag spenderade, vi hade läxläsningstid från klockan 10 till klockan typ 12. Varje söndag och sen ett pass där på eftermiddagen också.
Är det dina irländska hårda?
Nej, pappa. Danskt.
Mm-hmm.
Och jag och mamma uppskattade det också. Det var ju påhejning från alla håll. Och sen minns jag hur pappa blev så arg på mig när jag inte skrev ordentligt. Att jag liksom... slarvade i hur fint jag skulle skriva ut mattetalen. Han var så här, skriv på raka linjer och du vet, höll på. Jag minns att jag har tänkt på det nu som förälder idag, när jag ändå, Aline har ju läxor. Vad man har för förhållningssätt liksom till läxläsning.
Ja, jobbigt. Där genomsyrar ju det min uppväxt.
Ja, jag är på Aline. Vi är ju liksom, nu är det dags att öva och öva och öva och du ska läsa matteläxan och läsläxan så här många gånger. Men jag vill ju inte bli för hård heller.
Jag är ju tvärtom. Jag är så här, när Gille sitter och gör någonting så ska man ta fram typ makaroner och man ska räkna dem för att det ingår i någon uppgift. Eller springa och hämta någon krydda typ och... Då är jag alltid, Gillis, vi skippar det här kapitlet. Vi hoppar över till nästa. Och han bara, men mamma, vi måste göra det här.
Ja, det är han som säger till dig.
Ja, så det är så elakt. Så jag måste verkligen.
Nej, det får du faktiskt göra.
Ja.
Det är faktiskt kul. Jag tror att du kommer uppskatta det. Det är rätt mysigt.
Ja, men det här har hänt en gång med makaronerna. Men det jag menar
är... Men med kryddorna då?
Ja, men jag skulle hemma och skulle ta med sig någon krydda till skolan.
Ja, men jag förstår också. Alltså, jag har också tyckt att det var lite sekt, vissa av de där grejerna.
Mm. Men...
Men det är en bra...
Men det jag menar, alltså, precis som du säger, att man ärver sina...
Ja, föräldrars inställning.
Så jag är så slarvig av mig. Och då... Men Gillis är ju inte slarvig, det är det som är så häftigt.
Nej, och där är till exempel... Aline är ju då... Jag är ju inte så slarvig, Aline är ju slarvig. Och då...
Kan inte vi byta barn?
Så bra, faktiskt. Gillis, kommer du? Nej, men du förstår, det är häftigt också. Hur de är så olika. Och hur man märker att det krockar lite i värderingen. Vi har en sista fråga då. Och det är så här, vad skulle du säga till en tonårstjej som känner liksom att det är klurigt med allt? Vad är ditt bästa råd för att liksom boosta upp?
Nej, men det är att bli sin egen bästa kompis.
Ja.
Att vad man än gör i livet så måste man landa i att man själv är den enda som blir den största supporten. Man själv är, alltså man kan inte hitta trygghet i andra människor. Man måste göra det själv som tonåring. Och för att man måste veta sitt eget värde som barn eller som tonåring. Ens eget värde kan inte vara beroende av andra.
Gud vad fint. Jag håller helt med.
Så, och verkligen börja jobba på det som tonåring men även i vuxen ålder.
Ja.
Att mitt värde är mitt värde och sen vad andra ser ut.
Och det finns ju också plats för fler.
Vad hade du haft råd?
Nej, men väldigt lik dina råd. Jag träffade en ung tjej för ett litet tag sedan som jag kände så här. Jag kände så himla starkt att jag ville bara gå fram till henne och säga så här. Du vet att du är så bra. Och du får vara bra. Det var som att hon... mötte så mycket motstånd i att våga tro på sig själv. Och jag vet ju att det är klart att det är svårt. Och att speciellt som du sa, när du sa att man måste förstå att man är sin egna bästa kompis. Och heja på sig själv. Och inte söka det i andra. Men det känns som att det är nästan det konstigaste. För just i den åldern söker man ju det i alla andra. Det är ju det enda man vill höra. Att någon ska säga att du är bra. Och det är då man dessutom ska försöka göra det själv. Det blir ju som en så här supersvår fas. Men jag tänker att där kanske man kan men liksom försöka att förstärka sig själv snarare. Mm. Att det lilla man tycker om i sig själv, att man kanske kan lyfta upp det ännu mer. Eller jag vet inte, förstår du vad jag menar? Ja.
Förstärka det som man ändå känner att man är bra på, så att det övervinner det som man känner sig osäker på. Ja. Ja. Det är svårt att vara tonåring. Det är jättesvårt.
Det är supersvårt.
Det var nog den värsta tiden i livet.
Ja. Men det formar igen och gör det så starkare sen.
Det är så märkligt för de grejerna som man kämpade med i tonåren. Mycket av de är ändå saker där kämpar man ändå med i vuxen ålder.
Ja.
Som i mitt fall är att bli omtyckt.
Ja.
Och det har nog med mobbningen att göra.
Ja.
Att hela tiden... Jag måste inte plisa andra. Det har inte med det att göra.
Men du vill bli älskad.
Ja.
Jag med.
Mm. Det måste jag ha med att vi blir mobbade.
Ja, jag tror det. Delvis. Det är en ängslighet liksom. Samtidigt som vi båda så är väldigt medvetna om den. Jag försöker jobba bort den hela tiden.
Mm.
Ja.
Vi måste avsluta lite gladare den här gången. Det blev så himla konstigt vakuum sist ni vilade på.
Okej.
Okay. Det är så typiskt av oss. Det finns ingenting som gör oss glada just nu.
Nej. Jo, det är klart det finns. Det känns jäkligt kul. Alltså det känns generellt så att nu blir vi faktiskt lite gladare av hela vårt samtal.
Mm. Livet känns, är fint.
Ja, det är vackert.
Mm. Det är de här upp- och nedgångarna. Och...
Men en nedgång är ingenting utan en uppgång och tvärtom.
Mm.
Det är ju därför vi har. Alltså det är ju det som är det fina.
Och hela tiden vår strävan efter att livet ska hålla ihop. Att det ska funka med livspusslet och vänner och alltihopa. Vi kommer aldrig nå dit. Men vi ska alltid sträva efter det. Jo, vi ska sträva efter
resan.
Det.
Resan är målet.
Och aldrig glömma sig själv mitt i den här resan. För det är så lätt hänt.
Ja. Gud vad fint. Nu blev det melankoliskt vackert igen. Okej, tack för idag då.
Tack. You'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.